Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I morse möttes jag av Ice Cold Superstar.
Ja.
Du förbereder dig jättemycket på saker som ska hända. Och det här har jag liksom inte reflekterat så mycket över. För det här har du säkert gjort hela vår vänskap.
Mm.
Men det är på senare år som jag uppfattat det. För att jag har öppnat mina öron. För att jag har ju verkligen problem med att lyssna på andra. Utan jag tänker bara på mig själv. Och nu har jag börjat höra att du ju hela tiden. Och då menar jag hela tiden.
Mm.
Pratar om det som komma skall. Och förbereder inför det på olika sätt.
Jag är alltid minst 10 minuter fram ju. Var ska vi efter vi var? För vi är på hotell. Vi är på Haymarket i Stockholm och har sovit här för vi har haft lite möten. Och då till exempel när vi är på frukosten så tänker jag hela tiden, vad är klockan? När ska vi gå härifrån?
Hur länge kan vi äta frukost?
Precis. Är Emily snart klar? Ja, alltså det är verkligen.
Och då ska jag berätta vad jag tänker på frukosten. Mm. Det är gott när man lägger lite rödlök på äggen.
Ja, det tycker du.
Det är det enda jag tänker på.
Mm.
Jag äter i exakt den takten som känns bra.
Mm.
När jag ätit upp så tänker jag inte på vad klockan är när jag bestämmer om jag ska gå och hämta mer.
Mm.
Jag har inte en tanke på klockan.
Och det här är ju det typiska. Jag får upp jättemycket på min TikTok. Maskulin och feminin energi.
Mm.
Och du är ju 100% feminin och jag är 100% maskulin.
Mm, i vår energi.
Ja,
mm.
Och jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra.
Ja, och alltså grejen är att jag alltid tänkt att jag är en person som gillar struktur.
Mm.
Och det är ju många som är mycket i maskulin energin som blir jättetrött av det.
Mm.
Det är så ansträngande.
Ja,
att vara i den feminin energin är som att vara 10 år. Och ens mamma säger, nu är det mat! Och vara i den maskulin energin är bara mamman som har hackat löken, stekt falukorven. Alltså den är ju slut. När maten är klar.
Det som är så skevt är att det vanligaste i liksom cis-relationer är ju att mannen är i feminin energi och kvinnan är i
bara
maskulin.
Feminin.
Så feminin är ju verkligen att göra det som känns, göra mycket för sig själv.
Ja, bara gå på intuition.
Precis. Och maskulin är ju att ha kontroll och fixa med saker och sådär.
Ja. Jo, men och då så säger du på kvällen när du ska sova, då du ska knappt sova. Alltså, jag har inte ens borstat tänderna än. Du har redan börjat planera morgonen.
Mm.
Och då...
Minutiöst, fast jag har svårt med tid.
Minutiöst gör du detta. Så då säger du till mig, du också kan ju inte ta dig fram så lätt eftersom att du fortfarande... Nu kan du börja gå lite med ditt ben, men det är fortfarande liksom ansträngande att du ska ta dig runt, så att du måste planera då och ha alla grejer nära dig.
Mm.
Så du säger, vart är mitt smink? Det är bra om jag har det här,
mm.
så jag kan sminka mig på morgonen. Morgonen är redan planerad.
Nej, men jag vet, alltså klockan ringer 8, då ska jag göra morgonmeditation, sen ska jag ringa till läkaren och sen så har vi då bara 20 minuter på oss och fixa oss innan vi ska till frukost en halv. Sen ska vi äta från 7:30 till 9 och 9 ska jag hinna innan dess prata med Hanna, för vi ska ha ett möte då med våran poddmanagement.
Mm.
Så att det var tajta puckar.
Det var tajt schema. Det kändes inte så tajt.
Det gick jättebra för att jag hade planerat.
Ja, för att det var planerat in i sista minut.
Ja.
Ja, och då säger du, så jag måste ha mitt smink här inne, och sen så rummet som vi sover i är inga fönster i, så det är jättedåligt ljus.
Båthyttsljus,
och det vet alla som ska sminka sig. Då kan man sminka sig i det ljuset och sen går man ut i dagsljus och då var man fläckig. Alltså då var det en leopard som hade sminkat sig.
Ofta för mörk eller?
Mm, det ser helt... Man har inte liksom alls bländat ut, så man ser helt tokig ut. Så du säger, det finns en spegel här ute i stora rummet med en lampa. Ska du sitta där imorgon?
Precis, för det är 2 rum.
Mm.
En båthytt och en jättevacker hotellrum som är liksom, där inte sängen är. Där är jättebra ljus.
Mm. Så då säger du att du ska sitta där. Och vi kommer överens om det. Och då säger du direkt, åh, då kommer jag bli kall. Då ska jag gå upp och du förbereder dig på att det kommer vara kallt. Du kommer inte vara sugen eller något, men det kommer du göra. Och sen så hör jag hur du viskar för dig själv. Ice cold något sosa. Då får jag säga hallå. Då fattar jag, du nu peppar dig själv att för att klara av den där lilla gången mellan den varma sängen till det kalla sminkbordet måste du peppa upp dig själv att du då kommer vara ice cold superstar.
Alltså, jag tror att det är få som peppar sig själv så mycket som mig. I mitt huvud och högt.
Och du gör det redan kvällen innan förbereder du dig för. Du hjälper dig själv, ditt framtida jag, att komma ihåg att åh, varför jag vill inte gå upp. Då ska den påminna, Lisa, come on, your ice cold superstar.
Alltså,
du försöker vända något jättejobbigt till ett positivt.
Ja, jag ska klara mig här de här 5 metrarna. Jag tänkte också, fan, jag måste sätta mig ner, vilket är lite svårt. För jag tänker, jag kommer inte gå upp i kryckorna. För det tar för lång tid att ta upp kryckorna. Utan jag ska vara ice cold superstar som en blixt genom sovrummet, ut genom dörren, ut till
och
nästa rum.
Och det är du, kan jag säga.
Ja, sen ska alltså, jag sätta mig ner på golvet.
Det blixten du är på morgonen är du nästan aldrig annars. Du är aldrig så snabb som på morgonen. Alltså, de sekunderna det tar dig från att ögonen öppnas till att du är full kareta, det är 0,1 sekund.
Du vet i alla fall att jag ska sätta mig ner vid min resväska. Och det är jag inte sugen på, att sätta mig med kall skjort, för jag sover alltid naken.
Just det.
Bredvid och leta upp då saker som jag kan ha glömt packa. Det jag ska på mig och sen sätta mig och börja sminka. Men jag vet att de 20 sekunderna kommer inte vara pleasant för mig. Nej. Men om jag tänker att jag är ice cold superstar som klarar av det där, det blir tv-spel. Och är det något jag svarar bra på så är det en motherfucking utmaning. Måndag, lika och olika. Jag tycker ofta att jag är ganska bra på att spotta psykopater.
För bra är du på det?
Jag tror att anledningen är faktiskt att de ofta är ganska lik mig. Och att jag kan se om någon, eller se, jag märker efter ett tag om det kommer från godhet eller att man vill ha ut någonting.
Och det där, alltså, det där är någonting som är så himla intuitivt. Så någon som är som jag är och vill ha allting med logik och siffror och alltså helst för att jag ska känna att jag kan tro på det. Så är det, jag kan inte 100% tro på det.
Nej.
Du har bevisat det 1000 gånger och varje gång du säger det så säger jag ja. Och så kollar jag lite extra på personen och tänker, men vad har vi för bevis, vill jag säga då. Fast för dig är det som att, vad har vi för bevis? Ja, i himlen blå, så det är inte konstigt för dig alls. Bevisen finns i hur personen rör sig, hur den står, var den, hur den har valt att klä sig, vilka den pratar med, alltså allt, det är redan klart. Då har bevisen rakt framför dig, titta, så kommer du se. Medan jag tittar och ser, trevlig tjej som, ja vadå, en kille som är mitt i karriären, alltså,
ja. Det är ju det som är, psykopater är ju ofta personer som man tycker jättemycket om. Det är ju jättecharmiga personer, de är ofta snygga. För de tar hand om sitt utseende, de tycker det är jätteviktigt att ha ett
fint yttre.
Det de
gör är att det som samhället anser vara högt värderat i status, det har de 10 av 10 på alla.
Eftersom de manipulerar, så manipulerar de också hela samhället.
Ja, ja, och de väljer det, så det är inte så att de kan ha ett intresse för att skulptera sitt skägg. Men de har sett att samhället tycker man ser sexig ut då. Ja, då är det fram med den där lilla rakhyven som de hade på 1800-talet och gå in och fixa.
Det finns inga manliga psykopater som har så perfekt.
De har så ansatt skägg.
Skägg, alltså då.
Det är så
snyggt skägg. Det doftar
ser
gott.
Det ser nästan komiskt ut. De går ju nästan till överdrift så att man kan känna att det där var, vi är på väg mot peacocking.
Det blir tecknat, ja.
Ja, exakt. De går för långt, de gör det för perfekt.
Det som är ju, man säger ju att man kan inte ljuga för en lögnare. Och för mig så är det så med dem. För att
du är själv psykopat fast med snäll kärna.
Exakt, så de kan inte vara snäll utan en snäll kärna. För då märker jag det.
Då märker du att det bara är för egen avrunk.
Ja, och vi har ju jättemycket psykopater i mediebranschen. Vi gick ju igenom vad psykopater jobbar med. För det var 2 år sedan eller någonting på den. Det kan vi verkligen uppdatera i något avsnitt.
Alltså. Det ska uppdateras.
Och de drar sig ju till makt. Och vart finns det makt? Jo, det finns ju jättemycket i kändis, alltså mediebranschen.
Ja, och det som jag också tror är för de här psykopaterna är att det finns ju verkligen också ett förakt mot kändisar som de inte känner sig sugna på och vara. Som de vill ju vara toppjuristen som jobbar med kändisar.
Absolut.
Eller de vill vara alla kändisars personliga tränare. De
manager
vill vara, det vill de vara mest av allt. Manager, de vill vara, ha eget, alltså de ska ta hand om allting.
Verkligen, de är vd på olika alltså mediebolag och bara så. Du och jag och några till tjejer var ju på teater på Dramaten för några veckor sedan. Och då bokade jag in oss på vi åt god mat och skrattade som alltid. Vi är ju i våran lilla sfär och vi passar ju inte riktigt in där. Vi är ju lite mer livliga på vårt sätt än vad...
Jag såg ingen annan som var där, så jag har ingen aning.
Okej, jag ska berätta för dig att det är ju det typiska Stureplansklientelet som är där.
Östermalm crowdet.
Precis, det är blonderade kvinnor med lagt hår. Många hade hundar i sin famn. Små hundar. Många hade också med sig sina barn, alltså bebisar, vilket jag tycker är verkligen inspirerande. Jag känner om jag får barn att jag verkligen kommer vilja ha det runt mig.
Nästan, alltså ditt bästa barncontent är barn på fest.
Ja.
För det är det som är största skräcken, att du inte ska kunna vara på fest.
Ja, men det är också mina finaste barndomsminnen.
Jo, det är det absolut.
Att jag fick vara med mamma och pappa. Alltså jag var ju...
Därför du älskar fest idag.
Min största skräck var ju att vara själv. Så att det var bara, när jag fick vara med på konserter, på fester, på middagar. Alltså det var guld, topp, topp, topp. Och så är det ju männen då, som har den här typiska, alltså backslicken många, de har det här.
De har den där quiltade västen.
Och, exakt, de har någon peak performance, piqué med märken, långa ärm.
Vi känner inte till det.
Vad sa du?
De har säkert ett dyrare märke.
Absolut, Morris.
Okej, det är ju, vi är på väg mot Morris.
Moncler, vad vet vi?
Ja, vad vet jag om deras märken? Absolut ingenting.
Och när jag höjde blicken, när vi satt där och åt, så såg jag, gud vad mycket psykopater det här. Jag såg på deras
ryggar. Vi skulle
ryggar.
Gå igenom hela restaurangen för att gå på toaletten. Mm. Och när man gör en sån walk genom ett crowd på det sättet. Jag använder mig av engelska uttryck så alla ska förstå.
Det är klubbstämning. Ja, det är det. Folk står,
när man
står
går
i
igenom så, och särskilt om man heter Lisa Borg, tidigare Ankarman, så gör man då en otrolig bedömning. För då söker du ögonkontakt. Du har ju en öppen blick, alltså jag kollar ju rakt ner i golvet. Alltså, får jag ögonkontakt med en person känns jätteobehagligt. Då måste jag kolla upp i taket. Men jag vet ju att du skannar ju, du går med och ser vilka kollar, vilka kollar ner, vad får jag för blickar. Alltså, vilka får jag ögonkontakt med, vilka får jag ögonkontakt, sen kollar de ner, vilka kollar alldeles för länge, vilka vill börja prata. Alltså, det är, du gör ju jättebedömning där.
Det går så fort i verkligen, är det någon jag känner här som jag borde hälsa på? Är det någon följare som vill säga hej? Jag har ju det där hela
du
tiden på.
Du tittar ju också hela tiden på reality. Även när du är ute. Så då Gud, tänker du, vad har de fått satt ihop för grupp
precis.
Här?
Jag
på
är kastare i alla fall. Gud vad jag skulle vara bra på det, att jobba med casting i ett annat liv. Vi är också nere på toan och då sitter ju en av de här typiska killarna med den här kviltade västen
i en fåtölj utanför toan.
Och jag ser, jag går med mina kryckor.
Bara
ser
det, att det är så öppet för folk att prata med dina kryckorna. De vill ju bara, det där var inte kul.
Jag ser att han har en questionable personlighet. Alltså jag känner
att det är något som är lite dodgy.
Han har ormögonen. Alltså han ser mig, jag ser att han tycker att jag verkar intressant. Jag drar ju också till mig de här personerna som vill ha makt för att de tänker där är en person som är svår att snärja, henne ska jag försöka liksom trycka ner i skorna. Så jag går in på toan och så är vi där inne och så kommer jag
ut. Det är som konstant maktkamp med kreti och pleti. Är det inte tågkonduktören så är det kvinnan på bussen. Alltså du är hela tiden i olika, särskilt med män. Alltså, när de ser det, då ser de on guard, så att ni ska fäktas.
Men det är för att jag alltid har spjutit i handen.
Värjan är rakt bakom ryggen som tar ifrån
det. Det där har jag verkligen fått av pappa också. Alltså, man är supersnäll så länge folk är ens följare och liksom lyssnar på en och är liksom så. Och om man inte är deras ledare, då är det angard.
Ja, Möse 2 alfa, då blir det ju bråk.
Och då kan jag ju tro då att psykopaterna tycker att det är intressant att fäktas med mig. De gör det ibland i form av flört.
Gud,
de vill ju testa först direkt. Kan vi ha sex?
Ja, och de vill se vem kommer säga den klyftigaste repliken här
så han säger bara direkt, har du varit i Åre? Och jag säger, nej det har jag inte, jag har gjort operation med. Och så drar jag hela harangen liksom. Och sen så går vi bara. Så jag fortsätter inte prata med honom. För det är ju verkligen det bästa sättet att bli av med dem. Det är bara ignorera. Så vad han än skulle sagt så skulle jag bara fortsätta gå. Så det är tipset till alla. Verkligen. Men det är så läskigt, för vi människor vill ju ha trevlig stämning. Men det där har jag verkligen fått lära mig the hard way.
Det är ju liksom som att man, om ni vill lära från mig så kan jag säga, om man hade sagt till mig, jag har varit i året och jag sagt nej och gått vidare.
Ja, exakt. Det är
jag skulle
bättre.
Inte ha svarat.
Det är absolut bättre.
Operation.
Men ja, har man en social personlighet och vill vara folk till lags, vilket jag har och många som lyssnar troligtvis, så är det tipset. Att först svara och sen, för då har du sagt och då kan du gå förbi. Och då kan du fortsätta sen när du pratar. Ja.
Poletten trillar ner för dig när du går runt i crowden och då kan inte du vänta 1, 2, 3 sekunder på att berätta det för mig. För att vi försöker ta på oss jackorna för att gå ut. Men det, alltså det, då jag hinner få in ena ärmen, då får jag en bästa vän rakt i nacken. Sen ligger läpparna precis som jag ska höra vad hon säger. Så du säger till mig, kolla nu, alla som är här inne är psykopater. Och då får jag försöka kolla. Då, jag har inte sett ett enda ögonpar, så jag får försöka kolla. En backslick där, en jycke där. Ja, säger jag, för jag vet att vad ska jag göra? Börja debattera när vi är i dörren på väg ut och får höra. Det är jag. Och sen när vi kommer ut, då kan vi prata ordentligt och du kan berätta för hela gruppen. Tjejer, alla lyssna upp. Jag har kommit på en ny insikt, och det är att det var en högre procent psykopater inne på den där restaurangen än vad det är i samhället i stort.
Exakt, och det som vi som lär oss är ju att psykopater är kufar som liksom skolskjutare.
Ja, sitter hemma
men det är liksom,
och samlar på sina naglar.
Det är inte det vi pratar om. Utan det här är ju psykopater som oftast placeras i undervärlden när vi pratar.
Exakt.
Då är psykopater, de är maffia, de är såhär. Men det som slog mig och som jag ville berätta för hela gruppen, de här 100 metrarna från till Dramaten var att på Stureplan finns samma makt som i undervärlden. Det är droger, det är pengar, det är sex. Vad älskar psykopater?
Exit.
Trissen. Och det finns en person som har florerat i både medievärlden och Stureplansvärlden som jag har stött på några gånger och som jag tror att många helt ärligt vet vem det är. Han är vän med många kända personer i branschen.
Som du verkligen har haft på din radar länge. Det här är alltså sedan 2014.
Absolut.
Alltså det är inte så att vi har pratat om honom sedan 2014, men du har sedan 2014 satt en liten pigg. Du la en röd prick på honom och sa farlig. Röd flagga.
Exakt. Och han har liksom försökt ha lite kontakt med mig av olika anledningar och jag har absolut...
Du hade jobbat med honom om inte den här röda flaggan hade funnits på.
Ja, för vi är så lika. Ja, vi vill bara framåt.
Och han kan hjälpa dig jättemycket i din karriär och det fanns liksom inga negativa grejer 2014 för dig att jobba med honom förutom röd flagga på planen för att det är något som är off.
Han går in i en sfär alldeles för snabbt. Han är väldigt touchy. Han är väldigt snygg. Han har det där perfekta skägget. Och jag har som sagt stött på honom både privat och i jobbet där jag har fått bekräftat flera gånger min den här magkänslan att det här är nog någon som har psykopatiska drag. Something sketchy alltså.
Och det är inget som du har pratat med någon annan om riktigt.
Nej, det vågar man ju inte. Det finns ju massa...
Det är fan jättelight. Alla älskar honom.
Alltså, det här är en person som umgås med A-kändisar. Alltså, verkligen vackra, framgångsrika, intelligenta, kvinnliga A-kändisar.
Och väldigt många människor fick kanske inte din radar, men ännu fler kanske fick den, men aldrig lyssnade på den.
Exakt.
För att om någon hade skrivit en plus- och minuslista, så hade det varit plus, 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 och på minus hade bara stått. Psykopat, frågetecken.
Ja, eller så här, sätter mig ibland i lite osköna situationer.
Kan göra att det blir lite stel. Precis, pressa mig på ett snällt sätt så att jag gör saker så att, som jag efteråt tänker det där vill jag faktiskt inte riktigt.
Det var som en av våra kompisar berättade här om dagen att hon hade varit i ett möte med en person som har varit i en chefsposition slash kollegaposition med henne tidigare. Varpå våran kompis kommer in i rummet och den här kollegan säger åh gud, du har verkligen utvecklats, du har verkligen, vilken härlig energi du har. Och våran kompis sa då att så här, det kändes så bra att hon såg det. Och då sa jag till våran kompis, hur skulle det kännas för dig nu när du kom hem till mig, om det första jag skulle säga till dig var, åh gud vad du har utvecklats, vilken härlig energi du har. Och hennes ögon bara blev så stora, hon bara, det är ju
alltså det är jätteobehagligt.
Jätteobehagligt. Varför ska man, innan man säger hej, syna den personen från topp till tå och lägga en värdering i hur den har levt sitt liv. Alltså det normala är att säga, åh gud vad härligt, vad glad du verkar, vad, är det något som har hänt?
Ja, det kan eller,
jag men jag som person som möter en annan person, jag ska ju inte berätta för den hur den är.
Nej. Och det är också tydligt då att man säger förut var du.
Exakt.
Och nu har du steppat upp.
Precis.
Det är som och att säga vad snygg du har blivit.
Exakt. För jag ser det hela tiden.
Du är.
Och det är ju verkligen alltså,
psykopat 101.
Den personen har vi också haft våra ögon på.
Det är inte samma person, men det finns flera i mediebranschen.
Absolut. Det finns ju också den typiska, som ju också en hel bransch är besatt av på jättemånga sätt.
De nästlar sig in. De blir bästa, bästa, bästisar med liksom eliten.
Eliten.
Ja. Så vem ska våga säga ett ljud? Och nu Lisa, jag kom på nu. Vill du svindla? Tänk på hur det måste vara i Hollywood.
Oh my god.
Vi orkar inte ens öppna den dörren. Men förstår du vad det haglar psykopater?
Det du säger nu.
Det är så farligt. Det är jättefarligt.
Det värsta är att det är alltid de som har makten att anställa. De som ska bestämma vem ska få den här rollen.
Ja, de beställer vem, who's in and who's out.
Tänk på porrbranschen då.
Och nu öppnar en dörr. En dörr, en dörr, en dörr, en dörr. Nej, nej, jag vill inte tänka.
Jag tror 90% faktiskt. Av alla de som bokar och håller på.
Alltså det är ju bara spillror eller psykopater i princip.
Och spillrorna tror jag inte överlever. Alltså,
nej, spillrorna är mat psykiskt. För psykopaterna.
Ja, precis. Det finns ju psykopaternas
äta
hundar.
Äta och ätas finns.
50% är psykopater, 50% är hundar.
Hundmat.
Och häromdagen så fick jag vatten på min kvarn, kan man säga. För då kom jag nämligen över en stämningsansökan som du ska få läsa nu, Emelie.
Triggervarning, våldtäkt.
Stämningsansökan, häktat mål, åklagarbundet. Rubriken är våldtäkt. Och så får vi en beskrivning av en typ av våld som tyvärr jättemånga tjejer utsätts för.
Absolut.
Det här är en, alltså i havet. Den misstänkte har med våld genomfört ett oralt samlag med sekretess A som inte deltog frivilligt. Våldet bestod i att den misstänkte tog tag om sekretess A's arm och drog henne till en uteservering, tog tag om hennes axlar och bröst och knuffade in henne i en vägg. Tog tag om hennes hår och knuffade eller tryckte ner henne på marken så att hon hamnade på knä. Höll ett grepp om hennes hår samtidigt som han tryckte in sin penis i hennes mun och hals och drog hennes huvud fram och tillbaka samt slog henne upprepade gånger i ansiktet vilket orsakade smärta och blåmärken i ansiktet, huvud huvudet, nacken och kroppen. Sekretess A deltog i samlaget som en följd av våldet. Den misstänkte begick gärningen med uppsåt. Så jag tycker att den här beskrivningen säger mig att den misstänkte kollar jättemycket på porr. Det säger mig att den misstänkte tycker om att ha makt. Den misstänkte hata kvinnor och tycker om att förnedra dem.
Mm.
Det säger mig också att det här inte är första gången.
Mm.
Det görs ju med vana.
Mm.
Han vet att han kan dra in någon liksom på en uteservering lite bakom några stolar. Alltså han har gjort det så många gånger.
Det görs också med noll empati och samvete.
Det är bara rakt ner inuti.
På öppen gata, ja, alltså, det är ju på en restaurang.
På öppen gata. Han har gjort det här så många gånger. Det här är bara första gången någon har lämnat in, alltså anmält det.
Mm.
Alltså om någon hade sagt till dig 2014, du har upptäckt en våldtäktsman ibland oss, som ingen annan hade pekat ut som våldtäktsman.
Mm.
Dels med argumentet, varför skulle han behöva våldta någon? Han är skitsnygg.
Jag har pengar och liksom...
Ja, alltså han kan få vem man vill.
Mm.
Och det vet vi ju att det är ett argument som inte håller. Därför att även de killarna som kan få inom citat vem de vill tycker jättemycket om att ta exakt vem de vill. Oavsett om den säger ja eller nej. Om det står 10 tjejer på en rad så säger han jag skulle vilja ta 1, 2, 3. Fast 5, 6 och 7 säger jag vi kan ställa upp. Nej. Jag vill ha 1, 2, 3. Och jag kommer dra ner med armen, stoppa in snoppen och ta deras axlar och dra inut. Samtidigt som jag slår dem i ansiktet. Så att de får blåmärken.
Hej finisar! Nu har jag äntligen släppt det efterlängtade koffeinfria kaffet som vi alla längtat efter. Och det är i samarbete med Svanfälts kaffe. Jag har efter kollaps i Thailand, hjärnröntgen, utbrändhet och ADHD-diagnos slutat helt med koffein. Men jag har sedan dess längtat efter den där riviga kaffesmaken ni vet som koffeinfria aktörer ofta faktiskt saknar tyvärr. Därför skapade jag en mustig, kryddig, ekologisk koffeinfri jävel. För ditt välmående och dygnets alla timmar. Koffeinfritt kaffe är perfekt för dig som har nära till ångest och stress. Koffeinet påverkar ju faktiskt nervsystemet och gör så du blir onödigt upp i varv och kan må dåligt. Så var det för mig i alla fall. Därför är koffeinfritt kaffe en life changer för mig. Och jag har också följare som har skrivit till mig att de har blivit av med både kraftig mensvärk och migrän och sånt hemskt sen de slutade med koffein. Så det kanske kan vara någonting för dig också. Koffeinfritt kaffe är även perfekt för dig som dricker många koppar per dag och vill dra ner på koffeinintaget. Då kan du ta första koppen med koffein och sen dricka koffeinfritt på eftermiddagen och kvällen. För jajamän, med koffeinfritt kaffe kan du ta kvällskoppen. Alltså det är så lyxigt så det finns knappt ord. 10 kronor av varje sålt kilo går dessutom till Hjärnfonden. Och ni hittar kaffet på svanfältscoffee.se eller i direktlänk på mina sociala medier eller i beskrivningen till podden. Jag hoppas verkligen att ni ska tycka om kaffet lika mycket som jag. Det är så gott. Alltså man känner ingen skillnad från vanligt kaffe och det här. Det lovar jag dig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är sponsrade av Sony Pictures Sweden.
Absoluta storfavoriten. Film på bio får vi prata om.
Alltså när den här sponsorn kommer in, Emily, dina ögon lyser.
Varje gång säger jag, finns det fler filmer man kan få prata om?
Ja.
Idag ska vi få prata om något som du kollar på sällan och något som jag kollar på mer och mer på grund av val av livspartner.
Mm.
Skräck. skräck. Du är väldigt rädd, Harry. Du kan ju sådär säga att det är läskigt att kolla på thrillers eller alltså, vad vet jag. Snart säger du att det är läskigt att kolla på Love Island.
Ja, men så här, jag känner ju så himla mycket alltid. Mm. Så att när, om jag ska kolla på något som är skräck, då är jag fylld av skräck. Alltså då blir jag besatt av spöken.
Ja.
Så när jag väl bestämmer mig för att göra det, för det ska sägas att jag har kollat på en hel del skräck i mitt liv, och då med vänner ju, som en upplevelse.
Ja, och då är man ju bonded for life, det är ju så. Alltså, man har ju nästan sina häftigaste filmupplevelser i skräck. Och den filmen som vi ska prata om idag heter Tarot.
Mm.
Så där, vad jag förstår, är plotten liksom att de spår varandra med tarotkorten, och det är nog olika liksom demoner som tar sig in då på olika vis och sätt och vis. Och ni kan tänka själva att det inte brukar gå så bra. 12 cards in the circle. One more at the heart. With this final card, your reading will start. Filmen har premiär den 3 maj.
Mm.
Och att gå på bio några tjejer
i vårkvällen
och kolla på en skräckis, och sen gå därifrån hand i hand och känna, vi har varit med om det här nu. Vi råkade lägga tarotkorten ute i någon stuga.
Alltså jag skulle vilja likna det med när man typ, alltså gå på Tivoli och åker en karusell som man såhär, ska vi verkligen åka den här?
Gå på skräckhus.
Exakt, man står i kön, man tänker några gånger,
vi kan avbryta.
Exakt. Jag är vuxen.
Exakt. Jag kan gå ut från biosalongen.
Men de gångerna man väl tar det där beslutet att göra det tillsammans med sina vänner, och man kommer ut efteråt, som du säger, man är aldrig så nära.
Nej.
Man har ett minne för livet tillsammans. Mm. Man har fått adrenalin tillsammans. Hur ofta får man det?
Man har mött ett monster tillsammans.
Ja.
I trailern så pratar de om att man inte får använda varandras tarotkortlekar.
Mm.
Och det här visste inte jag var en unspoken rule. Det här borde vi fråga Charlotte, tarotmästarinnan.
Hallå!
Hallå!
Tjenare.
Hur är det, lilla bajskorv?
Jo, men jag tittar precis på mig.
Du är med i podden. Vi har en fråga. Vi har nämligen en sponsor där det är en skräckfilm där de ska lägga tarot. Och då har det kommit till vår kännedom, som inte jag Emelie visste, men som ju du vet som tarothäxa, att man inte får använda varandras tarotlekar.
Ja, precis. Ja, alltså, det finns verkligen många oskrivna / skrivna regler inom tarot då. Men när man ska blanda korten, man ska shuffla korten, så ska man liksom göra det 3 gånger. Man ska titta på en svart katt, gå under en stege och åka helikopter 5 minuter. Alltså det finns väldigt mycket sådana här liksom förhållningssätt som för mig, när jag gav mig in i den här världen, tyckte att det var väldigt liksom, då blev det som att det var, man kunde göra fel.
Mm.
Det var så jävla mycket regler. Och det passade inte mig alls. Då blev tarons värld som matematik helt plötsligt. Och jag stöter ju verkligen på de här fördomarna så ofta, framförallt när jag lägger tarot på events och sådär. Och när det kommer folk på drop-in-tider som inte har någon erfarenhet, och då är de ganska nervösa i regel. Då är de såhär, kan det bli fel? Eller hur ska jag tänka? Oh, eller, nu tog jag på ett kort, vad händer då? Och jag säger bara, ingen fara. Alltså,
men tror du att det kan komma demoner om man råkar ta någon annans kortlek?
Nej.
Vi får se.
Ja, vi får väl se.
I filmen kanske.
Ja.
Tack så jättemycket, älskling.
Älskar er, nu ska jag torka upp kisset som jag sitter i.
Om ni vill se om Charlotte har rätt eller fel i vad som händer om man använder någon annans kortlek, så kan ni gå på bio den 3 maj och kolla på skräckfilmen Tarot.
Ta med era bästa vänner. Vi är så tacksamma att återigen vara sponsrade av fantastiska Great Earth.
It sure is a great earth. Och med vår kod lika olika 25 får du fortfarande 25% rabatt på en hel order inne på greatearth.se.
Det som jag tycker verkligen är så himla härligt inom Great Earth är att man kan göra det här behovstestet.
Mm.
Alltså, man känner sig sedd som satan för det första.
Då man vill veta mer om mig, ja visst.
Och då skriver man ju in liksom vad man vill foka på, om man är stressad eller man har magproblem eller man vill så här, hjärnan. Det finns
håret ramlar av.
Exakt. Och dessutom så får man ju skriva massa saker om sig själv och göra som ett behovstest helt enkelt. Och när man är färdig med det, det är enkelt och trevligt, då får man fram vad det är man behöver.
Mm.
Och det tar ju bort hela den här stressen. Jag tror att jättemånga, och däribland även jag varit, att man sitter hemma och tänker, jag behöver massa saker, men vad behöver jag egentligen?
Mm.
Och så blir det ingenting.
Vad funkar för mig?
Men nu har jag fått hem folsyra, Dofilus och omega-3.
Mm.
Ingen är gladare än jag.
Och jag kör stenhårt på magnesiumen och D-vitamin.
Mm.
Det är mina 2 favvisar.
Mm.
Och jag har upplevt, alltså, monumental skillnad på innan och efter magnesium. Jag upplever att jag somnar mycket, mycket lättare.
Mm.
Det går inte ens att jämföra.
Det där är sjukt.
Ja, och det är inte som att du tar en sömntablett. Så jag kan inte ta en magnesium och sen tro att nu somnar jag inom en halvtimme. Men tar jag magnesium regelbundet i, alltså inte mer än 2-3 veckor, då somnar jag så mycket bättre.
Wow. Inte nog med att det är helt fantastiskt att göra det här behovstestet, för man känner sig sedd och man får veta vilka vitaminer och mineraler man behöver, så är det dessutom gratis. Alltså det är ju.
Mm, ja.
Det borde nästan inte vara gratis.
Nej, alltså gå in på greatearth.se eller klicka på länken i vår beskrivning och gör deras behovstest. Och om ni vill köpa någon av de vitaminer eller mineraler som de då rekommenderar, så kan ni använda vår kod LIKAOLIKA25 så får ni 25% på en hel order. När vi väl kommer till Dramaten, dit du på vägen berättar för oss att det finns psykopater på Stureplan, och vi vet nu om det och vi har fått ett bevis. Det finns fler. Och när vi kommer dit så tycker vi, wow, det är så vackert där. Och vi ska se en teater som heter Brott och straff. Och det är baserat på en roman av Fjodor Dostojevskij, en rysk författare som levde på 1800-talet och som skrev mycket om, var liksom lite tidig, det här är min uppfattning i alla fall, men det kommer ju komma en stor revolution i Ryssland som jag inte är så insatt i, där de störtar sin sal och det blir som att det är folket som ska bestämma, och det urartar ju verkligen senare och blir Stalin och kommunism och allt möjligt, och folk dör i miljontal. Men det blir som att det blir en reaktion på att den här aristokraterna har styrt och tryckt ner folket för länge, och så bara virmlar de upp som myror och skapar kaos. Det har hänt ju i jättemånga länder och genom tiderna. Det kommer säkert hända igen. Alltså det är ju bara historien av ett småkrypsliv. Vi är fler än syrsorna. När myrorna kommer på att de är fler än syrsorna, då är det över för syrsorna. Och det vet de. Alltså i ett småkrypsliv han säger
du vet också hur du ska fånga mig, Disney-referens.
Exakt, du bara, men vad vet jag om bolsjevikerna? Men berätta för mig om ett småkrypsliv så fattar jag. Och det är jättebra att ett småkrypsliv finns. Det är tydligt, alla fattar vad den filmen handlar om. För en säger, vi är ju fler. Och syskorna för sig, de får inte komma på att de är fler. De måste samla mat till oss. Ja, i vilket fall som helst så skriver Dostojevskij liksom om fattigdom jättemycket, och om liksom den mänskliga kampen. Och han är jätteintresserad av moral, och han har skrivit den här historien som heter Brott och straff, som har blivit som ett klassiskt verk om just moral, som handlar om en ung student som, jag har inte läst boken utan jag har bara uppfattat att den handlar om det här, som mördar en pantlånerska som han tycker är liksom en parasit på samhället. Hon bara skor sig på att folk inte har några pengar och kommer dit och måste ge ifrån sig sina saker som de älskar, och hon sitter och bara blir rikare och rikare. Så han mördar henne, dels för att han själv inte har några pengar, här för mig. Och sen så får han liksom leva med det här brottet då. Han tror innan att jag som är en sån upphöjd person, det är klart jag kan döda en sån där ohyra, det kommer inte spela någon roll, och det är egentligen kanske till och med moraliskt bra att jag gör det. Och sen så kommer ju alla då ångestspökarna och han blir bara nedbruten som en... Ja, jag är beredd på att det är det jag ska se när jag kommer in. Du och de andra har ingen aning om vad ni ska se.
Nej, vi litar på dig. Det är ju du som bokar våra teatrar i vår grupp som heter Kulturkvinnor.
Ja.
Jag bokar ofta restaurang.
Ja.
Och de andra kommer med glatt humör.
Ja, och vi sitter på väldigt, väldigt dåliga platser. Om vi sitter bak, då ser vi faktiskt inte scenen, utan vi måste luta oss framåt.
Det är 4 våningar. Mm. Vi sitter på den 4:e våningen tillsammans med olika gymnasieelever som har blivit dittvingade av sina lärare.
Stackarna, säger jag.
Dramaten är uformad i hur man sitter. Och vi sitter på sidan i U-et. Man vill ju sitta i själva runden, där det är mjukt och gussigt och man ser väldigt bra.
Yeah.
Men vi sitter på sidan, och precis som du säger, om man lutar sig bak så är det en kant som vi sitter så otroligt högt upp. För att inte vi ska ramla ner och dö, så är det en ganska hög kant. Så om man lutar sig bak skönt då, så att man kan sitta och lyssna, då ser man ingenting.
Nej.
Så alla måste sitta med sina hakor över en kant, där det också är en vajer som alla håller i. Alla gymnasieelever runt hela U-et håller i samma vajer, så den åker upp och ner hela tiden.
Det är helt drömligt. Så vi sitter på katastrofala platser, och när historien börjar, jag får en känsla av att den som har regisserat den här pjäsen har tyckt att brott och straff, det känner alla till. Det är tråkigt att göra bara brott och straff. Nu ska ni få se när jag stoppar ner den i mixen och sen lägger upp den igen.
Det är ju också klientelet på Dramaten, ser vi ju, är ju sådana personer också som vill vara i den klicken där man går just på en teater som man känner till, men den är lite svårare än...
Men den är så extremt svår. Så alltså första 10 minuterna, alltså jag anstränger alla mina synapser till 1000 för att fatta vad det är som pågår.
Det går 2 minuter utan att jag förstår ett ord. Jag får inte ihop en enda mening. Sen går det 5 minuter och jag känner, shit, jag har aldrig varit med om det. Jag vet inte vad det handlar om, jag vet inte vad någon heter, jag förstår inte vart vi är på väg.
Jag fattar.
Det går 10 minuter, jag förstår fortfarande
absolut
ingenting. Och då känner jag, okej, jag har ont i ryggen, jag håller i en vajer. Jag hör inte, jag fattar inte,
jag ser inte, jag fattar ingenting. Alltså jag fattar kanske mest av Kulturkvinnorna, och jag fattar alltså 10% av pjäsen. Då vet jag ändå ungefärliga plotten, och det är som ungefärliga som jag visste. Jag har inte sett en tillstymmelse av det på scenen.
Det ovanliga med Kulturkvinnor, som är ett babbligt gäng, är att vi är så jävla gulliga och koncentrerade. Så det går en halvtimme, 40 minuter utan att vi ser ett pip till varandra. Alla sitter med stora ögon.
Vi kan knappt prata med varandra, för då missar vi. Och vi har fortfarande inte uppfattat vad det handlar om.
Vi kippar efter halmstrån. Alltså det... Kan jag förstå någonting, känner vi.
Ja, precis. Kan jag få i alla fall förstå vad de här två personerna på scen har för relation till varandra?
Mm.
För de stått och skrikit på varandra i 12 minuter. Mm. Det är en hetsig debatt och jag vet inte vem som har vilket argument och varför de känner varandra.
Och det är ju, det ska sägas, det är otroliga skådespelare.
Absolut, och sen, vi måste prata om scenografin för den är övermänsklig.
Enda anledningen till att jag satt kvar.
Ja, det var scenografin. Jag håller med dig.
Det var vackert.
Det var helt otroligt. Mm. Och det är som att precis innan första akt breaket, då mördas pantlånerskan.
Mm.
Och det är inte tydligt att det är han som gör det. Och det är inte tydligt varför han gör det. Och det är inte, alltså, ingenting är tydligt.
Jag tycker inte tydligt att det är pantlånerskan. Jag trodde det var hans egna mamma.
Du är helt rätt. Du säger till mig sen, åh, han dödar mamma. Då säger jag, det är två olika personer.
De var för lika. De har samma kläder.
Ja, och det presenteras inte. Det är första gången vi hör om pantlånerskan. Då blir hon dödad.
Mm.
Men det var, alltså, jag har aldrig sett något liknande faktiskt i scenografin.
Hon är upphöjd 5 meter upp i luften.
Hon sitter på liksom en kub som är 5 meter hög.
Och 5 meter bred.
Ja.
Och har en vit klänning som är 5 meter hög och 5 meter bred också.
Den täcker hela sidan.
Så hon är så stor och så högt upp så att det är helt sjukt. Och det enda som händer för att vi ska förstå att det sker ett mord är att plötsligt börjar det sippra blod uppifrån hennes sköte ner.
Täcker den här vita klänningen.
De här 5 metrarna. Det går sakta som
avsattan. Jättesakta.
Det är otroligt vacker musik.
Det är, precis, det kanske är 2 minuter av att vi sitter och tittar på att det blir mer och mer blod.
Jag tror längre, 7.
My lord, det kändes som 7 i alla fall.
Ja.
Det som jag vill komma till med det här är att folk är rädda för spoilers.
Mm.
De säger, jag vill gå in cold. Jag vill bara gå in och inte veta vad som ska hända.
Mm.
Men när det gäller subtext så är det jätteviktigt för mig att jag får veta den innan. Mm. Då kommer jag uppskatta verket mycket, mycket mer. Om någon hade sagt till mig innan, jag visste ju vad historien handlade om och ändå kunde jag inte förstå. Men om någon hade sagt till mig att den kommer handla jättemycket om olika point of views. Det kommer vara folk som liksom debatterar för olika sidor.
Mm.
Och scenografin kommer att symbolisera vilka som är upphöjda i samhället. Eller den kommer symbolisera vilken förvrängd syn de här männen har på världen. De ser sig själva som gigantiska. Eller de ser sig själva som jättesmå. Eller. För att de står ju på stolar som är liksom, stolarna kommer in och är 7 meter höga. Och det är något som är så jävla starkt med den här saken, blir det så där stora. För att när man var på Junibacken som barn, jag var där en gång med min faster. Och åkte den där, jag kommer aldrig glömma, man åker i det där lilla tåget. Och det kommer Katla och allt vad det är. Och det står jättetydligt, man får inte fota. Och hon tar upp kameran 0,1 sekunder efter att jag börjat och börja fota. Alltså, vi har de här bilderna hemma och det är toppen, så jag minns det. Men jag minns, alltså verkligen som barn, jag tyckte det var otroligt pinsamt. Det där alltid som barn, alltså om man gör något som man inte får.
Mm.
Jag dog som barn. Och min pappa gjorde det hela tiden, så det var ju bara leva med det. Men i alla fall, och då minns jag på Juniorbacken att det fanns de där stora möblerna. Det var 2 stolar och ett bord. Och så var det som att man skulle uppleva att man var en katt. Så här stor ser katten världen. Det kan vara så att det är på något annat ställe jag sett det, men i alla fall sett då möbler och framförallt 2 stolar som man liksom kunde klättra upp på, men som var jättestora.
Jag minns verkligen också precis det där. Alltså vi har som samma referens men från 2 olika ställen. För att jag var på Astrid Lindgrens värld. Jag tror det är Småland eller Gotland, eller whatever. Där man får vara Nils Karlsson Pyssling.
Mm. Det var kanske det man skulle vara. Jag kanske tyckte själv att det var en katt för att jag aldrig hade sett Nils Karlsson Pyssling.
Ditt spirit animal.
Ja, precis, jag visste att det var.
Och det där satte sig så mycket så att det är helt sjukt. När något var förvrängt i den där åldern också.
Och jag har inte sett det sen dess.
Nej.
Och nu fick jag se det på scen, då kände jag jättemycket.
Det räddade våran upplevelse på dramat.
Det var också att hans mamma liksom höll en monolog som var ett brev hon hade skrivit till honom. Och då var det liksom ett stort ark som täckte hela scenen.
Du är säker på att det inte var pantlånerskan som höll?
Ingen kan vara säker.
Det var jättevackert. Då var det ju som att, förstod vi ju sen när vi läste på, så var det ju att det brevet betydde så mycket.
Ja, därför
och kände
var det
så mycket. Så det därför tog du upp scenen som var 10 meter hög. Alltså det var...
Ja, men jag kände samma när jag var på bio och såg en film som heter Banshees of Inisherin, som var sån här jätte liksom, omtalad Oscarsfilm och folk skulle vinna. Den vann inga Oscars, men den var nominerad jättemycket. Och den var ju alla sa, den är så otrolig. Och jag skulle gå och se den och jag såg den och jag tyckte, ja, den var trevlig och den var absolut bra och jättebra skådespelare och den hade en väldigt mörk humor och den hade liksom lite, vad jag kunde uppfatta, lite debatter om this and that som jag tyckte var intressant och jag kunde ändå fundera kring. Och sen så får jag reda på att den handlar om det irländska inbördeskriget. Det hade inte jag uppfattat överhuvudtaget. Alltså, det hade flygit rakt över min skall i alla fall. Så jag skulle tänka, åh, de är på Irland, det är tidigt 1900-tal.
Mm.
Vad vet jag om irländska inbördeskriget? Absolut noll. Men nu, när jag fick höra det, så fick filmen en helt ny lyster.
Mm.
Nu fattar jag vad den handlar om. Och nu tycker jag att den blev bättre. Och det är verkligen som att spoilers, alltså inte spoilers kanske, men lite kontext, kan hjälpa en jättemycket.
Verkligen, jag tror någonting. Allt från lite kontext till spoiler. För jag sitter ju i den båten att jag faktiskt gillar att veta. Mm. Alltså,
vem
jag,
mördaren är eller sådär.
När jag har kollat på 10 veckor av Love Island och jag ska kolla på sista avsnittet, då har jag ångest i hela kroppen. För att jag måste sitta och vänta. Så då kollar jag vem som har vunnit och sen kollar jag på avsnittet. Nej. Och jag ligger och gottar mig. Alltså som en kung med ostbågar.
Du blir stressad av den där ovissheten.
Jättestressad av att jag ska behöva ta in deras...
Hoppas på en.
Ja, alltså jag gillar verkligen...
Är det kontroll igen bara?
Säkert.
Du ska men ha kontroll över hela Love Island.
Jag vill inte behöva sitta och kolla då på Frida och Emil och Nicky och Andreas när de sitter och hoppas och tänka att chansen finns att det är någon av dem som vinner och att de snart kommer bli glada.
Du är redo att bli besviken kanske. Eller att känna deras besvikelse.
Ja, precis. Det är för tungt för mig. Mm. Men ofta också när vi kollar på alltså, allt från skräckfilm till mördarfilm till vad som helst så jag har inget problem med att börja kolla och veta hela slutplotten. Att allt är en dröm eller... Det passar mig jättebra.
Ja, för det är ofta som vi kollar på någonting och jag sätter förut och du frågar mig eller du frågar filmen, alltså som man kan säga så här, men gud, kommer han dö kan man säga. Och då vet jag om han ska dö eller inte, men jag är tyst för de flesta vill inte höra det.
Mm.
Och då får jag ju ofta ett hallå.
Du säger,
du får se. Då säger du, jag vill veta. Ja, men jag tänker verkligen att jag vill inte avslöja med mitt svar. Det är därför jag säger, det får vi se. Mm. För att jag inte vill säga nej. Eller ja, det är som att,
ja, det är ju snällt av dig.
Ja, man är ju så inlärd att...
Sanningen är att de flesta vill inte höra.
Mm,
men man säger, vill ju öppna en dörr för
du
att...
Du tittar verkligen på mig då rakt och säger, hallå? Jag vill veta. Då säger jag direkt, ja hon kommer dö. Då tycker du det är jätteskönt.
Det som också är...
Det är säkert, nog att det blir för starkt för dig.
Det är också en del av både mitt tävlings... Att jag är så tävlingsriktad, men också säkert min diagnos. Att jag vill ju få kicken för att om jag har gissat...
Rätt.
Då vill jag veta, har jag gissat rätt nu? Ja, då kan jag ligga där, igen.
Inte anspänningen.
Nej. Jo, jag sa ju det. Då säger jag on guard till hela filmen.
Kan jag få över de där cheese crunchies? Kärlekssorg. Öppna mejlkorgen! Hej fina ni, jag vill bara först säga att jag älskar er podd och hör på er varenda måndag. Ni är som stora systrar för mig. Tack för allt jag lärt mig av er och alla skratt på både goda och dåliga dagar. Jag är i en svår och vilsen situation som jag skulle satt pris på om ni kunde komma med några kloka ord och tips. Först lite bakgrundsinformation. Jag är 22 år och har kärlekssorg för första gången i mitt liv. Jag har upplevt att blivit sårad och dumpad innan, men detta är första gången jag har upplevt äkta kärlek och verkligen älskat någon, så kärlekssorgen är ny för mig. Jag blev dumpad för inte så länge sedan och han sa att han inte hade känslor för mig längre efter att vi hade träffats ungefär ett halvår. Det kändes som att min värld kollapsade. Samtidigt som detta hänt har jag flyttat för första gången 30 mil bort från min familj och också från honom till en ny by med nytt jobb, så jag är mycket ensam. Vi visste hela tiden att jag skulle flytta, så han ville inte gå all in, sa han hela tiden, för att han ville inte bli sårad när jag väl skulle flytta. Även om han sa detta så sa han också att han var kär i mig efter att vi hade träffats i en månad och att han älskade mig efter 4 månader. Vi var aldrig officiellt ihop för att jag skulle flytta, men vi var bara med varandra. Och vi var med varandra jättemycket, ungefär 3-4 gånger i veckan. När vi har pratat efteråt så har vi bägge sagt att vi egentligen var ihop, eller i alla fall betedde oss om det. Det här är verkligen något som man kan hänga upp sig på för att man ska få rättfärdiga att man är ledsen.
Om man var ihop eller inte.
Ja.
Jag måste också säga att ju äldre jag har blivit och när jag själv har upplevt äkta kärlek, så har jag förstått vilken stor röd flagga det är med en kille som inte vill säga att man är ihop. Jag tycker det är... Om tjejen vill alltså.
Mm.
Eller den man är ihop med, vad man nu är för kön.
Ja, det är få lyckliga relationer jag sett där de inte vill säga att de är ihop,
Om båda är överens, do you.
Jo, men ändå brukar det faktiskt inte vara himla bra.
Nej, absolut. Men jag tycker bara att, alltså... Vad finns det för god anledning att inte säga att man är ihop när man säger att man älskar varandra? Alltså, det tycker jag
är... Och då måste man ha en riktigt stark... Jag vet inte vad som skulle få mig att säga att det är okej.
Jag tycker att det är ett hån mot relationen. Jag tycker att det är jätterespektlöst att hålla, för det kommer bara från feghet. Eller från lögn. Att man har fler tjejer.
Ja, eller antingen att man, är man otrogen eller så är man...
Eller så har man tänkt att vi kommer inte vara tillsammans när hon flyttar. Sådana baktankar har personen.
Jo, absolut. Och det ska de ju då båda ha tänkt. Vi fortsätter det. Vårt förhållande var så himla bra. Allt var enkelt och vi bara fungerade ihop. Han tycker också detta. Vi kunde prata om allt, men också bara vara i varandras sällskap. Jag sov över hos honom hela tiden och vi var bästa vänner. Vi hade bra kommunikation och det har vi även haft efter att vi gjorde slut. Han är den första jag älskat och jag kunde se en framtid med honom. Man hör alltid att när det är rätt ska det vara enkelt, och det var precis vad det var. Nu till problemet. Jag klarar inte av att sluta tänka på honom och jag kan inte sluta prata med honom. Första 2 veckorna var jag helt förstörd och vi hade minimalt med kontakt, utom några få gånger när vi pratade om praktiska saker. Jag åt inte, jag var nästan inte uppe från sängen och jag ville inte göra någonting. Och sen flyttade jag. Jag trodde inte jag kunde ha det värre, men när min familj lämnade mig i denna nya stad så blev jag så ensam. Så fick jag ett sms från honom där han sa att han saknade mig och ville prata. Ungefär 1 månad efter att vi hade gjort slut.
Klassiskt, alltså. Ja. En månad, det är då de kommer.
En månad, ja, det är...
Det är ofta då man själv ju har börjat skratta igen och sådär. Och då får man
sms. Då kommer de. Mm. Mm. När jag vaknade nästa dag så sa han att han bara var full och inte menade det han sa.
Mm.
Trevligt. Jag ringde honom och vi pratade länge. Han sårade mig så himla mycket. Och även om han sa att han saknar mig så vill han fortfarande bara vara vänner. Han vill fortfarande att vi ska ha kontakt.
Som för vän. Det är härligt för honom.
Ja, han tycker om att få bekräftelse som många andra personer. Alltså... Han vill fortfarande att vi ska ha kontakt som vänner, men jag vet inte hur smart detta är för mig. Alltså, skaffa en tjejkompis. Alltså, de kommer ge dig mycket, mycket mer än vad en sån här konstig ex-kompis kan ge.
Väldigt sällan är killar bra vänner.
Jag skulle säga, nästan uteslutande så är de skitdåliga vänner.
Man kan ha jättekul. Alltså, jag har verkligen haft mycket killkompisar, man har skitkul. Man kan festa roligt, man garvar, man gör sjuka saker, man kan kolla på roliga klipp. Men alltså, där, sen är det slut.
Ja, och det är nästan alltid en underton av att de nästan nedlåter sig att umgås med dig utan att försöka doppa.
De tycker snarare att så här, du är så cool och du är som en killkompis.
Ja, exakt. Man ska hela tiden vara i karaktären tjej fast de beter sig som en kille.
Mm.
Och det orkar man inte hur länge som helst.
Cool girl.
Ja, cool girl. Samtidigt så är jag ensam här i nya staden, så jag behöver honom som min trygga punkt, tänker jag ofta. Det förstår jag att du tänker. Vi har pratat lite på FaceTime nu i en veckas tid, men jag vet inte om det är så smart att fortsätta. När vi pratar flörtar vi inte, han bara stöttar mig och ger mig råd på hur jag kan må bättre. Han känner ju mig så bra så han vet hur han ska muntra upp mig. Han kom ofta med kommentarer där han pratar om framtiden, som att vi en gång kommer att hitta tillbaka till varandra.
Oh my god.
Det är ju något som
jag tycker faktiskt att det säger. Han gör är så elakt. Alltså han har kakan och äter den.
Det har han verkligen. Och det är faktiskt ett så jävla konstigt uttryck. Jag tänkte på det om dagen. Vem vill ha en kaka för att bara ha den? Man vill ju äta
det, jag tror att det är för att ha kvar. Man kan äta den sen, förstår du?
Men det är ju verkligen ha kakan.
Det borde heta spara kakan
alla vill,
och äta den.
Precis, alla vill äta kakan. Mm. Det är det den är till.
Mm.
Okej, vi går vidare. Vi stannar inte i det. Han har alltid sagt att vi ska ta kontakt igen när jag flyttar tillbaka om ett år. Men ska jag gå och vänta på det? Jag vill växa och hitta mig själv, men samtidigt älskar jag honom och vet hur bra vi har det. Hur ska jag göra? Vill avsluta med att jag försöker läka kärleksorgen genom att skriva dagbok och skriva som brev till honom när jag egentligen vill ta kontakt med honom, för att då inte ta kontakt. Supertips.
Mm.
Jag läser böcker och hör på massa poddar om hur man ska komma över kärlekssorg. Det går lite bättre, men jag saknar dem fortfarande. Förlåt för långt mejl och dålig svenska. Jag är egentligen norsk. Tack så mycket, ni är bäst. Oh my god.
Wow, världens bästa svenska.
Ja, helt otroligt.
Jag måste börja med att klargöra att det här låter som att det är en väldigt ensam 23-åring.
Mm.
Vilket gör mig lite ledsen.
Mm.
För att då är man i en så skör situation för ett ex.
Varför är du i nya staden?
Det verkar ju verkligen, för min känsla är att flytta tillbaka. Men det verkar ju verkligen som att hon vill vara där.
Men hon ska vara där i ett år.
Hon pluggar någonting. Eller har fått något jobb då i Åre som någon skidlärare.
Ja, precis. Ja, vi frågasätter, varför har du flyttat? Om du har flyttat för att du ska plugga. För det kan vara så här att du tänker nu, okej, ska jag gå och vänta på honom i ett år? Och det, ibland kan man också tillåta sig själv att vara så här, om ett år ska jag träffa honom igen.
Mm.
Men jag behöver inte ha kontakt med honom fram tills dess.
Mm.
För om ett år, när du sen ska flytta tillbaka, kommer du tänka, hur kunde jag tro att jag ska gå och prata med Pontus?
Mm.
Jag har fått 15 nya kompisar. Jag har haft 2 relationer sedan dess. Jag har träffat en kille som får mig skratta så att jag inte tror att det är sant. Och nu ska jag gå och prata med Pontus, som jag inte har saknat på 4 månader. Nej tack.
Jag tycker att de ska försöka ha 2 fokuspunkter.
Mm-hmm.
Nummer 1, försöka hitta andra tryggheter.
Mm.
I kompisar kanske i plugget, eller börja facetime med någon kompis hemifrån istället för honom. Eller också till en början, så att hon liksom skiftar lite trygghetsfokus för att...
Vet du vad hon ska göra? Jag vet inte exakt vad det svenska ordet är, men dilute. Alltså när man späder ut.
Exakt.
Hon ska späda ut honom, så att han, för nu är han, hela bägaren är han.
Hon ska stoppa mer ägg i sin
droppe,
korg.
En droppe, precis. En droppe ska du byta ut per dag. Och en droppe ut av honom och en droppe in med något annat. Sen tar vi en droppe ut, en droppe in hela tiden. Så att till slut består han bara av 5% av hela vägen.
Hennes andra fokuspunkt tycker jag ska vara att han faktiskt gör henne illa.
Det är faktiskt något som är jätteviktigt att påminna sig om. För hon tycker nu, han är så fantastisk, han är så snäll. Han vet vad han ska säga till mig, han tröstar mig jättemycket, han stöttar mig. Men lyssna också på det här. Vad är det han tröstar dig ifrån?
Mm.
Smärtan som han har orsakat.
Exakt.
Ska du vara glad om han ger en box och sen kommer med ett ispack? Det hade varit mycket skönare att inte få boxen från första början.
Det är ju en jättedestruktiv relation. Att söka tröst efter den som har gjort en illa. Och det är jättevanligt, jag har varit där själv.
Det är nästan det enda folk gör när de blir dumpade. Då säger de nästan hela tiden, den enda som kan trösta mig är den som har sårat mig. Exakt. Och det är...
Och så fungerar det ju en tid. Men sen måste man komma ur det. Och det tycker jag man enklast gör genom att skriva upp eller tänka, vad finns det för olika saker här som den här personen faktiskt gör mig illa med, som jag omvandlar i mitt huvud med hjälp av den här personen till någonting positivt. Och jag tycker att det var ganska många saker i det här mejlet som jag fick upp skulle kunna stå på den listan.
Mm.
Bland annat att han håller på och säger att, för han har gjort slut med henne, men han lovar henne ändå att vi kommer se sen. Han pratar om deras framtid. Han ger henne hopp och håller
han
henne kvar.
Han blockar andra framtider. Han stänger av andra vägar och säger ping, 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 stäng alla de där. Kolla, ha bara kvar mig som enda väg i livet.
Och det är jättetaskigt.
Det är taskigt.
Att han också säger att,
oavsett om han gör det med att han har det uppsåtet eller inte, så gör han något som är taskigt.
Precis, det spelar ingen roll om han vet det eller inte. Nej, så är det. Och om han inte vet det så kan ju hon också berätta det för honom. Det är också ett bra tips.
Och så kan han reagera på det.
Men också att han faktiskt har ringt till henne en månad efter. Han har gjort slut. Han har ju egentligen one job.
På fyllan har han ringt.
One job har han. Och det är att inte hålla på och höra av sig och säga att man saknar. Det är så otroligt egoistiskt. Jag vet att det också är jättetufft att göra slut.
Gud.
Det är nästan lika synd som den som har blivit dumpad som den som dumpar. För det är inte kul.
Båda var jättedåliga.
Men man har one fucking job. Och det har han inte lyckats med. Och därför så måste han få sparken. Och det är jobbet.
Han har inte uppfyllt sina kriterier.
Nej, han har faktiskt inte det. Nej. Han är inte respektfull. Han är inte en riktig vän. Han verkar också osmart socialt som håller på så här. Nej, jag tycker faktiskt att hon ska skriva ner när han får henne att må dåligt och varför.
Ja. Och ibland kan man ju också behöva vända på det. Tänka, skulle jag ha gjort så här? Om han var jätteledsen och sa till mig, det enda jag vill vara med dig, jag är så himla ledsen att du är slut med mig, skulle jag då säga, om ett år kanske vi kan ses igen. Håll ut.
Vi måste också kolla på den här situationen utifrån. De har sagt att de är kära, de har sagt att de älskar varandra. Sen har hon flyttat, då har han dumpat henne. Han har ju redan förstört det de har. Han har ju redan liksom kastat hela deras respekt och kärlek i vattnet. Men ska fortfarande hålla på och pimpla då. Så hon ska hålla på och nappa lite grann.
Den jävla abborre var och varannan kvart.
Och ska han säga, jag kanske drar upp det om ett år, vi får se. Men än så länge så får du bara ha min, alltså den här jävla kroken vid dig.
Dra.
Som ska spetsa dig varje dag.
Men som är det hon flyter runt i bitar.
Jag tycker, nej.
Och det du ska komma ihåg är, det här är första gången du har varit riktigt kär. Och ni var tillsammans så jävla kort tid, så att du var bara jätte förälskad. Det är nästan den starkaste känslan som finns på planeten. Alltså att det ska ta slut precis när man är så där nykär, det är för hårt att ta in.
Och det betyder också att han aldrig älskade henne på riktigt. För då hade han inte gjort slut när hon åker iväg. Eller så han
jag vill
älskar
inte
henne
med,
men
jag
är jätterädd. Kan han också vara.
Precis,
men han verkar inte vara en rädd person. Han verkar ju vara framåt och trevlig och jättebra vän och allt vad det är. Helt otroligt.
Jag vet inte vad det var som hände med honom. Men det är i alla fall sjukt att bli utsatt för det. Det är det hårdaste någon kan bli utsatt för, är att bli dumpad i den där nyförälskelsefasen. För då är man, alltså då är det som att hjärnan knarkar på det sjukaste viset. Och då ska någon dra bort det.
Det är heroin, hon är mitt i heroin.
Ja, du har gått cold turkey på heroin. Så
han har gått till henne och sagt, här är första shotten.
Vill ha en till, vill ha en till, vill ha en till. Och sen så, du får aldrig mer, nu får du inget mer.
Men du får med ett år.
Dags för Du må Stockholm, tänker högt.
En av mina kompisar avslutade sin kärleksrelation för ett gäng månader sedan och har ju då befunnit sig i det här bearbetarstadiet. Och det innebär ju, som alla vet, det är liksom toppar och dalar. Och det kan ju kännas lugnt, ibland ganska långa perioder. För att sen då bara så får man världens backlash och blir super, super förkrossad. Man går ju också i regel igenom de här olika liksom chockad, arg, ledsen, besviken. Alltså man, olika känslor då som man måste rida igenom. Alla känslobåtar måste åka in genom ryggen och komma ut ur bröstet. Måste feel it all to heal it all då. Och de senaste gångerna som vi har pratat om hennes breakup så har det känt som att hon verkligen är på väg ur. Hon har liksom inte tagit upp det särskilt mycket heller. Och sådär, att det har liksom varit lättare för henne att glömma bort honom. Vilket ofta är ju ett bra tecken. Men nu när vi var på yogan sist så berättar hon att hon har känt sig väldigt låg de senaste dagarna. Och att hon först liksom, hon kunde inte riktigt ringa in att det var det här breakupet. Utan det var liksom vädret, trodde hon först. Och ska det aldrig bli vår? Och jobbet värdelöst som vanligt. Jo, kunde man inte mig, jaha, och bara rött och aldrig grönt, man får aldrig gå över gatan. Det var liksom allt var bovar utom det här breakupet, trodde hon då. För att hon hade ju kommit så långt, kände hon ju. Så att hon trodde ju att hon var förbi sorgarbetet, men det var hon inte då. Och när det väl slog henne, när hon väl insåg att det är nog inte bara vintern som gör mig så här jävla låg och deppig, utan det är faktiskt att den här relationen är över och det tynger mig fortfarande så jävla mycket. Och då beskrev hon det som att det nästan var som någon form av panikartat. Alltså troligtvis också för att tårburken var ju verkligen, verkligen, alltså det var ju bristningsgränsen. Bägaren har runnit över, så att det var så jävla mycket som skulle ut nu då. Och hon beskriver som att hon börjar liksom vara ledsen i soffan, och så känner hon att nej, det är fan mer som ska ut. Alltså jag är för ledsen. Jag måste byta plats. Och då tar hon till mitt gamla beprövade knep, som är gråta i duschen, som jag i sin tur har lärt mig av många innan mig. Så hon söker sig till duschen, och där, alltså shit hit the fan. Alltså där blir hon alltså vrål mega ledsen. Alltså hon säger att det är nästan, alltså det är skriknivå ledsen. Hon är så jävla ledsen. Och hon liksom, det tar inte slut. Alltså hon blir självtagen av, alltså så här, absolut att jag förstod att jag var ledsen, men Jesus Amalia, alltså var så här jävla ledsen. Och bara skriker, hon sitter liksom där och bara vrålar och vrålar och vrålar och är så jävla förtvivlad. Och plötsligt då, mitt i den här paniken, duschpaniken, så knackar det på dörren, ytterdörren. Och då, alltså, tyst som en mus, paniken. Alltså så här, ni vet när det är is i kroppen, alltså, förlåt, väntar jag besök? Nej, vad är det som pågår? Hon stänger av, tassar upp, kollar i nyckelhålet och ser att det står en kvinna där. Och hon börjar ju då förstå att det är ju någon som ringer på, som tror att far illa. För att hon, alltså så ledsen har hon varit, så högljutt ledsen och så länge. Så att en granne har då alltså civilkurage, alltså huskurage, som Nina Rung kallar det.
Det här är ju verkligen någonting som jag har haft med mig i livet, att det var någon som sa för ganska länge sedan att ljud färdas på ett otroligt sätt i rören.
Mm.
Och att om man skriker eller gråter i badrummet så hör grannarna.
Hela grannskapet.
Alltså det, och jag har verkligen också hört andra, alltså det låter ju lite burkigt.
Ah.
Det är som att det är nästan en robot, men man hör ord alltså.
Jag måste tänka nu, alltså jag hör absolut när folk spolar har med sig åka genom rören. Jag lyssnar så. Men
jag är så nyfiken.
Jag tror inte att jag har hört någon. Det kan ju vara så att varje gång jag har hört någon skrika så har den gjort den i duschen.
Absolut,
jag
det kan det verkligen vara. Och något av det värsta är ju verkligen när det plingar eller knackar på dörren om man inte väntar någon.
Alltså det måste ju vara något svenskt. Men det är just, det är nästan ilar, den värsta känslan som finns.
Visst, alltså, och det, egentligen så fattar jag inte varför jag tycker det. För jag tycker det är kul att prata med vem som helst. Men det är så otroligt intimt.
Det är som att man alltid tror att utanför ska polisen stå och säga, nu är det...
Ja, men det är ju antingen är det en granne som vill låna någonting, som jag tycker är det bästa, men det är också obehagligt. Eller så är det polisen som ska berätta att någon har dött som man känner, som har kommit hem till en. Eller så är det en inbrottstjuv.
Ja, eller så är det Jehovas vittnen som man ska ha en jättejobbig konfrontation med.
Precis, eller så är det någon som vill sälja någonting.
Ah.
Alltså ett barn som är busig eller godis eller kommer med någonting som man ska sitta och stå och lyssna då på när någon säljer
strumpor. Och det är som att det är, det är så jävla pinsamt och intimt att vara i sitt eget hem när man inte vet att någon ska komma dit. Då är det som att folk får se med byxorna nere, stjärthål framme.
Man också ska behöva bära deras känslor när de ska stå och försöka hålla ens uppmärksamhet innan man stänger dörren på näsan på dem. Det är liksom...
Åh, det är så hemskt!
Mm. Man har 5-6 olika alternativ och alla är pest.
Alla är pest. Ja. Det enda som kan vara trevligt är alltså Gevalia, oväntat besök av någon man tycker om.
Exakt, precis, en kompis kommer.
Jag har ändå ganska stor chans, vilket är trevligt, när jag öppnar och där ute står ett litet barn som jag känner, min systers barn.
Ja, precis, ja.
Kan stå där, då är
det enda som är bra, enda någon man som tycker om mig, som kommer oannonserat.
Ja.
Mm. Men det är det lite
promille.
Så hon tittar då genom nyckelhålet och får panik och inser att herregud, men herregud, gud vad pinsamt, gud vad pinsamt. Hon vågar inte öppna, hon är liksom helt fuckad och nej men gud, det är inte aktuellt. Noll aktuellt. Hon inser tyvärr också att gråten är inte slut. Men hon förstår ju då att okej, det är någon som tror att jag blir liksom slagen i den här lägenheten, det går ju inte. Så då beskriver hon hur hon får lägga sig i sängen och gråta i kudden istället då, för att det liksom får ut det sista då. Då hör hon igen då från sängen och ligger där som en liten boll, så hör hon något i brev inkastet. Hon får alltså ett litet brev. Hon tar sig upp igen till dörren och då är det en liten lapp som den här kvinnan då har lämnat. Och nu minns inte jag på pricken madicken var det stod på den här lappen, men det var något väldigt fint formulerat i form av att liksom, hej, jag är din granne. Jag vill bara försäkra mig om att du är okej och att det inte är någon som gör dig illa. Här är mitt mobilnummer. Hör gärna av dig och oavsett liksom så finns jag här om du behöver prata. Och när jag berättar här, alltså jag blev golvad. Alltså det är så jävla... För det första så blir jag så tagen av att det är så fint och att det borde vara en sån självklarhet, men att det är långt ifrån är det. Och sen också att det är så jävla genialiskt att man såklart kan lämna en lapp. Alltså skriva ett brev istället för att ringa på. Jag tror inte ens att jag, alltså jag vet inte, men jag tror inte ens att den tanken har bara inte slagit mig, utan det är så här, du ringer väl på de här olika kampanjerna som man hör talas om. Det är väl att så här, du ringer väl på om du hör någonting. Jag tycker att det liksom är det som har nått mig i alla fall. Att jag har varit så tagen över att säga, det är klart att man kan lämna en lapp. Det är så fint och så smart.
Jag tror att förfarande som grannar gjort är bästa stegen. Först ring på.
Precis. För det är viktigt att stoppa om det är mitt i någonting. Det kan ju vara
att jag har gjort det en gång i mitt liv. När det var ett par som bråkade jättehögt i lägenheten ovanför mig. Det lät verkligen liksom aggressivt. Och då sa jag till David, nu kommer jag gå upp. Och han sa, gå absolut inte upp, det känns jättejobbigt. Och jag sa, jag kommer nu att gå upp, det känns viktigt för mig. Fast jag absolut inte vill. Jag har puls. Alltså jag vet inte vad jag ska säga om någon öppnar. Jag hoppas att det kommer komma en komet på vägen upp, så att jag slipper gå igenom det. Men nu kommer jag göra det. Och då gick jag upp, plingade på, och då blev det dödstyst och var det resten av kvällen. Så att man kan ju, om det är bara ett par som bråkar alldeles för högljutt, så kan man bromsa sådana bråk genom att bara plinga på då. Och ingen konfrontation behöver ske, utan det enda som man säger egentligen, hej, folk hör er. Men säg att det hade fortsatt och jag inte hade vågat plinga på igen, då är verkligen lappen jättesmart.
Absolut, det svåra bara, jag som har varit med män som beter sig på det här sättet, om man är i sånt här bråk, är att de skulle aldrig låta en ha den där lappen.
Nej, jag vet, men de är ju så jävla svåra. Ja, vad ska man göra? Man kan ju plinga på 1000 gånger, de kommer inte att svara ändå. Öppna, grabbarna.
Nej, verkligen inte. Nej, men
det som det kanske kan vara är lite wake-up call. Dels kan det vara för killen att det är, oj, folk hör oss.
100%, det är det som är det viktiga.
Ja, att man skriver, hej, vi hör er, vi är era grannar. Och det kan också vara ett wake-up call kanske för den som blir utsatt. Att den känner, oh my god, folk hör det här. Folk reagerar. För man fattar ju inte det själv när man står där och skriker, att det är så onormalt och att det är så liksom skadligt. För man tycker ju bara, vadå, vi är bara passionerade. Eller man känner bara att, ja, men det var en stor grej, jag hade pratat med mitt ex på krogen. Och det är liksom bara, det är ingen stor grej. Det är inte en så stor grej att någon får skrika så här på dig mitt på blanka dagen, så att folk kommer plinga på.
Verkligen. Men det här med att skicka lappar överlag är ju det mest fantastiska sättet att kommunicera som finns.
Det bästa kommunikationssättet är lappar.
Särskilt sen internet kom och vi inte skickar brev längre.
Flaskpost.
Ja, det är så jävla mysigt. Bara att skriva lappar till den man är ihop med, eller skriva till någon kille man tycker är snygg och ge en lapp.
Det är trevligt att skriva till en vän som ska komma hem till en och säga, hej, mjölk finns i kylen. Man blir glad av att skriva den lappen, man blir glad av att se den lappen.
Verkligen.
Fast inget har hänt. Det kunde ha varit ett sms, men det är bättre som lapp.
Och smsar sin granne direkt och tackar för omtanken och förklarar faktiskt ganska exakt vad det är som har hänt. Och de smsar lite den kvällen. Och det visar sig att, för det var faktiskt också en grej som jag direkt ganska ögonblickligen frågade. Alltså, hur gammal stod hon ut och var liksom, när du såg henne i nyckelhålet? Hur gammal tror du att hon var? Vad skulle du uppskatta? För jag var så inställd på att det skulle vara en äldre kvinna. Det var som att jag bara fick för mig att den här typen av ringa på och bry sig om är förknippat med liksom 50 plus kvinnor. Men du var tydligen en tjej i hennes egna ålder. Och det är liksom, ja, men de smsar där och de pratar, och det visar sig liksom att, ja, men det mynnar ut i att så här, ja, men gud, vi bor ju på samma våning, vi borde ju ses, och när det blir liksom soligt vi kan sitta på balkongen och prata. Och det som började då som det här civilkuraget och som det här mörka jävla Beckhamska storyn i duschen, den tragedin utkristalliserar sig då till en vänskap. Min kompis har alltså fått en kompis på sin våning, och ni vet ju hur jag alltså är besatt av grannsamverkan, alltså att ha vänner i huset. Alltså, oh my god. När min kompis berättar här, alltså, wow, fy fan vad jag tyckte att det var så jävla fint. Det var så jävla inspirerande. Jag blev så otroligt glad för hennes skull. Det här var precis vad hon behövde. Exakt precis vad man behöver när man går igenom ett breakup. Alltså en vän i graven bredvid, höll jag på att säga. En vän i väggen, på andra sidan väggen. Det är det man behöver. Fy fan, alltså, förstå för henne och möta våren nu med sin nya fina kompis på andra sidan väggen. Alltså, wow, wow, wow.
Det är helt otroligt att lägga den här lappen. Det är ett genidrag, och det är helt otroligt att få en vän i väggen. Och jag tänkte nu på hon som skrev mejlet som var så ledsen, att kan man använda det här manipulativt? Det är alltid dit jag går. Så att om man är ensam och ser att det bor någon i ens egen ålder som man skulle kunna tänka sig att skriva en lapp och låtsas att man har hört, hej!
Men kan man inte skriva något annat?
Det kanske var någon grej. Ja, men precis. Men låtsas som att man... hittar på.
Absolut, men...
Att man... du är tveksam. Och jag ska berätta nu vad det ska stå på lappen. Jag skulle skriva så här på lappen. Hej! Alltså... försöka få det till. Och sen om man får ett sms som är typ så här, nej, det var inte jag. Då kommer man bara skriva... Oh my... Alltså...
ja, vad skriver man då?
Jag vet inte vad man ska skriva. Men det kan väl du komma komma på.
Ja.
Kreativ.
Ja, men då, om man
eller kan man skriva typ hur ska man få kontakt via en lapp med en kompis? Det är det jag tänker.
Utan att det, man verkar vara en galning.
Utan att man verkar vara en hel galning. Kan man skriva hej? Man kan också låtsas som att man har lagt till allas. Hej, jag kommer ha fest i helgen typ. Säg till om du blir
hög. Och vad ska man skriva mer för att bli vän?
Ja, snälla. Hjälp till. Det vill jag. Jag vet inte vad man ska skriva. Jag bara kände att det skulle kanske kunna användas på det här viset.
Jag tror att om man ska ha någon chans så behöver man ta reda på någonting personligt om den här personen, kanske genom dens Instagram eller någonting, att den typ tycker om då spela schack eller gå ut på en speciell klubb eller så där och skriva hej.
Man skriver bara oh god, om man skickade det.
Nej, men till mig skulle man nog lägga en lapp där man skulle skriva: jag och min kille har flyttat in här i huset och vi är nya i den här stan. Skulle ni vilja komma över på middag? Då skulle, det skulle jag nästa på.
Och den som lägger den i lappen i min, den ska få se på majbrasa.
Man måste veta vem man skriver till.
Mm, du har helt rätt. Bästa lappen för mig skulle vara: hej, jag ska starta en bokklubb här i grannskapet. Den första boken vi kommer läsa är av en kvinnlig författare då.
Och all kommunikation sker online. Ja, men för att, jag menar, Charlotte skulle ju vilja ha en lapp där det står: hej, jag har startat en GT-klubb, vill du komma eller?
Det är så jävla hej, specifikt. Jag är också poet. Det är nästan obehagligt att någon skriver: hej, jag har bokklubb och vi kommer att läsa Simone de Beauvoir. Alltså då känner jag bara, hur kan du veta allt om mitt liv?
Ja, precis.
Vi kommer lägga pussel samtidigt som vi kollar på videoklipp och katter. Alltså det får inte vara för specifikt. Det är ju jätteobehagligt.
Det behöver ju vara både något lite personligt men också något som...
Det som är det att man får aldrig bli underlägsen i lappen. Man måste vara överlägsen i lappen. Man får inte få någon bön och be.
Man är redan underlägsen för att man har lagt lapp.
Exakt, man söker kontakt, då kan man inte också komma snälla, snälla.
Därför måste man erbjuda någonting.
Just det, just
och
det,
i
precis.
Mitt fall då en trevlig middag.
Just det, precis, man bjuder på något. Vänskap. Man bjuder in och man kan få något.
Ja, och kanske Henrik får någon ny kompis. Alltså sådär. Jättebra för mig. Och för dig då, en bokklubb till exempel.
Ja, jag vill alltid vara med i en bokklubb men jag orkar inte hålla i en
och
egen bokklubb.
Och för då Charlottes kompis, tröst.
Det var omvärde.
Ja. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge gärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra!
Hejdå!
Jag tar 2 steg framåt, 20 tillbaka. Staden är tom och ingen har vaknat. För det du sa vid mig är tillbaken. Men någon dag snart kommer solen tillbaka. Sommar, vinter, vår och vi är här igen. Hata mig, du saknar, du är kär igen. Och jag ska ut ikväll och gör dig galen. Tomma ord, jag vill inte ha det. Tänk att jag var den som höll tillbaka. När du gick rätt jag i 100 000 dagar. Hoppas du blir misslyckad och hatar. Jag gav allt, nu står jag ensam ut på gatan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.